When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och på andra linjen har jag Patrik Sellman. Äntligen, Patrik.
Ja, nu blev det ett uppehåll igen. Hej, Kalle.
Hej. Ja, vi hade lite problem med ljudet från vår livepodd förra veckan. Det lät bra i butik, men det lät inte så bra i dator. Så det blev ingen podd förra veckan. Vi ber om ursäkt för det, men nu är vi tillbaka. Och jag förstår att ni har längtat efter att hålla oss i handen. För det är oroligt i världen, Patrik.
Ja, det får man nog säga att det är lite grann. Eller det är inte lite grann. Jag ska inte säga så. Det är faktiskt stökigt, det är det.
Berätta.
Ja, det som flera, ni tar väl upp det här med elens nu, säger de ja. I meddelanden. Ja. Och vi har ju gjort det flera gånger. Alltså det är ju två saker som vi har pratat en hel del om, och det är ju elförsörjningen och sårbarheten om det händer någonting. Alltså att vi är så extremt elberoende. Och just den det. Andra är ju det här med logistiksystemen. I och med globalismen, att hela världen är involverad i allting, va?
Mm.
Och nu är det stökigt på båda de bitarna, och de hänger ihop också. Men ja, folk läser ju nyheter nu, och det står väl en hel del om det här med att det är elbrist och risk för kraftig elbrist på många håll i världen, va?
Ja, men det hade hänt någonting i Libanon bland annat, va?
Ja, det var väl de första stora rubrikerna den här vändan nu då. Och där var det helt enkelt, de hade inte råd att betala. Så det kom inget bränsle till elkraftverken. Så där släcktes landet ner alltså. Det vart, hopp, nu är det svart i stan, rätt över.
Ja.
Och militären åkte tydligen ut och hade lite lager då, så att de fick tända upp städerna i alla fall, va. Men där är det ju de har det ju jättejobbigt.
Mm.
För det är ju i princip det här som man pratar om, failed state, alltså en kollapsad stat där, va? Så att, mer eller mindre då.
Men det där känns ändå ganska långt bort från oss som bor här.
Ja, det gör det ju. I övrigt så är det ju så här att England då, där är det ju så att de hade en hel del icke-brittiska chaufförer. Jag tror det är närmare 15 000. Och när det blev Brexit där så ville de ha brittiska chaufförer. Då försvann det 15 000 chaufförer. Plus att det var en brist redan innan. Så där finns egentligen, det är inte bara bränsle där. Alltså om man har sett det här vid bensinstationerna och sådär. Utan det är lite överhuvudtaget, därför att det finns inte tillräckligt med chaufförer.
Och vad händer när lastbilen inte kan köra?
Ja, då kommer det ju inte ut grejer i butikerna. Det kommer inte ut diesel i dieseltankarna på bensinstationen och så vidare, va? Så det där är ju ett jätteproblem. Så det får de ju lösa. Men jag hörde någonstans att det var alltså en total brist på 60-70 000 chaufförer i Storbritannien nu då.
Oj,
men ja, det känns det. Det är ju ett stort land med stor befolkning i alla fall. Och, men det låter som att det är väldigt stor brist. Och det märks nu, för nu börjar ju deras löner stiga väldigt bra då. Så är det. Men sen kan vi ju se på logistik överhuvudtaget. Vi kan ta våran prepbox till exempel.
Mm.
De vi samarbetar med där, Outmills, de hade ju beställt grejer för att få fram det med god marginal redan i juni.
Mm.
Nu visar det sig att påfyllningen där kommer i december.
Alltså, det är ett problem för oss. Har vi dålig beredskap, Patrik?
Nej, det har vi inte, men saker tenderar att bli värre och värre. Jag pratade ju om det här tidigt på vårvintern med logistikkedjorna där, och I mean, det syns. Jag har faktiskt skyndat mig och fyllt på reservdelar och sånt där till mina maskiner och sånt där, för att det stockar upp sig med fartyg och sånt utanför hamnar och så där, containerfartyg överallt, och ja, det är väl framförallt utanför Kina. Alltså är det någon med corona på ett fartyg, så stänger de ner hela hamnen och sådana där grejer, va?
Mm.
Och
där alltså är det ganska högt, liksom höga spänningar rent. Det var två ubåtar som eventuellt kolliderade där också, har inte det?
Det har jag faktiskt missat. Kan du berätta något om det?
Nej. För att så funkar min hjärna, att jag bara läser någonting och sen får jag som, har jag som ett hum om det med mig, men jag kommer inte ihåg detaljerna, så det är ingen idé att jag pratar om det. Men jag har förstått att det är ganska spänd stämning utanför Kina där.
Ja, men det känner jag till, men just det här med ubåtarna hade jag missat. Men det är ju inte så konstigt, för det är ju en enorm spänning där, va? Och det är ju, grundar sig ju i att det är samma som Hongkong, det här att Kina vill ha dem, va?
Mm.
Hongkong har de väl i princip nu.
Och kul för din representant på ryska ambassaden som håller koll på dig. Nu fick du också en från kinesiska ambassaden. Kan de checka lunch?
Ja.
Du, Patrik, apropå prepbox, så tänkte jag vi skulle prata lite. Vi lanserade ju vår egen katastroflåda för ett par veckor sedan. Och det har ju varit superkul. Det här är ju som, som reklam för egen verksamhet, ska man säga det också, så att man inte blir fälld i någon domstol. Men det har varit jättekul. Jag har fått vara runt i Nyhetsmorgon och Aftonbladet och sådär, prata om beredskap och lådan. Och kände att, ja, men det kändes viktigt att göra det under beredskapsveckan, att lyfta den här frågan lite bredare än bara i den här podden. Men en grej som slog mig under beredskapsveckan då, som var vecka 39, var att jag hörde inte om det någonstans förutom ur min egen mun. Det är ju konstigt.
Ja, det är kommunerna som gör något pliktskyldigt. Men såg du inte filmen som de spelar in med mig här, de med fyra gränskommunerna och som länsstyrelsen? Du måste ju ha hört ur min mun också i alla fall.
Förlåt, ur din och min mun var det enda jag hörde om beredskapsveckan.
Du räknar det som ett, Kalle.
Ja, precis. Men jag tycker att det är ju väldigt märkligt, är det inte det?
Är inte bara det en förlängning av varför vi sitter här och varför vi är i den situationen vi är.
Mm.
Jag ska fylla på det. Jag kände vi var inte riktigt färdiga med elen, för det hänger nämligen ihop med det här som du säger nu, va?
Ja.
Vi kom aldrig till Europa, och där är det ju gasbrist då, va? Och det kommer ju att driva upp elpriserna nog väldigt mycket i vinter troligtvis. Så jag har inte satt mig in i det jättenoga, men det ser ju ut tydligen så att det kan bli en väldigt kall vinter.
Alltså, vad baserar du det på? Rönnbären, eller?
Nej, det här har att göra med hur strömmar och saker sammanfaller i cykler och så vidare, va? Det ser ut som det ska rinna mycket. Jo, men det är väldigt mycket rönnbär också, Kalle, faktiskt. Det bara förstärker bilden. Ja. Nej, men att det är den typen av grejer som gör att det kan bli en sån där extra kall vinter. Alltså att det rinner ner mycket kyla ifrån polerna då. Det är vad som kan hända. Så får vi se då. Men
för elpriserna är ju redan nu väldigt, väldigt höga ju.
Ja, det är de. Och Det var de redan i september, drog de iväg, va? Och det har ju också att göra med att blir det väldigt stor brist på el i Europa så stiger ju priserna även här. Vi var ju en egen elmarknad förut, den nordiska. Men nu sitter vi ju ihop med Tyskland och de ska ju även bygga ihop med Storbritannien, vad jag förstår, från Norge tror jag det. Så ja, vi kommer att få högre elpriser helt enkelt. Samtidigt som vi gör det dyrare att producera i vårt eget land också då.
Mm.
Så är det. Så har man funderat, alltså det, grejen är så här att vi måste hjälpas åt att höja beredskapen nu.
Ja.
Det är så att blir det riktigt allvarliga problem och det närmar sig faktiskt. Så vi, alltså alla hushåll måste klara sig med systemen nedstängda i alla fall 1 till 2 veckor. Så är det. Och vi, de som lyssnar på den här podden, de ska också känna ett engagemang att det är viktigt. Det har vi försökt förmedla också, inte minst de senaste avsnitten, att det är en gemensam grej det här. Det handlar om hur motståndskraftigt vårt samhälle ska vara emot. Det har väl en viss grej för dig själv att sitta, som jag sa, och huka i källaren där med dina hemliga förråd, va? Men det är ju samtidigt så här att det är rätt skönt även för dig med källarförrådet där om samhället ändå håller, va?
Mm.
Och det gör det inte nu. Det är jävligt illa rent ut sagt, va? Det är skitilla. Och vi måste hjälpas åt med att få folk att växa upp och bli ansvarstagna vuxna helt enkelt, va?
Älskar ni dessa sträng, Patrik?
Ja, alltså någon måste ju vara det också.
Ja.
Ja. Nej, jag försöker ju faktiskt vara... Jag tycker egentligen inte om att hålla på och skrämmas. Du vet, 1984 fick vi ju läsa när vi gick i skolan på min tid.
Mm.
Det här hur man jobbar med rädsla och skuld. Det kan man ju känna igen för övrigt också. Hur, hur makten manipulerar och styr folk med rädsla och skuld.
Mm.
Men det är ju så att det här är faktiskt väldigt påtagligt viktigt. Och det är så att höjer vi hushållens beredskap, då klarar sig hushållen i alla fall.
Mm.
För det är så. Kommunerna, länsstyrelserna och staten, de ligger väldigt långt efter och det kommer att ta tid att få upp dem. Så se till att din familj funkar i lägenheten när det blir mörkt, va?
Mm.
När kylan kommer. Se till att det finns utrustning, se till att det finns vatten, se till att det finns mat och de här grundläggande grejerna som vi pratar om här hela tiden. Och vi kommer att prata mer om detta framöver. Och vi kommer också köra ut ett lektionspaket på en, jag vet inte vad det kan bli, men 10-12 lektioner via Prepbox också i e-postbrev där, va?
Mm.
Och det blir ju de här grundläggande planeringsreglerna som vi har pratat om här. Fast vi strukturerar dem då och sammanfattar dem där. Och sen blir det ju de olika områdena i hemskt vis då som vi kör där också. För nu ska vi göra det här. Och som sagt, jag vet inte, har du kollat statistiken? Hur många är det som lyssnar på det här egentligen? Hur många pratar vi med?
Men låt säga att det är, för enkelhetens skull, Patrik, låt säga att det är 10 000 personer som lyssnar på det du säger nu. Vi måste på något sätt få de människorna, du som lyssnar, att bli delaktig i höjandet av beredskapen i Sverige. Inte bara genom att höja din egen beredskap, utan att bli en ambassadör för budskapet. Att bli en sån som pratar om beredskap i fikarummet på ditt barns lagsträning. Bli liksom lite en jobbig jävel som pratar om någonting som många vill glömma kanske.
Alltså, det är så här, vi måste ju bli bättre och vi måste hjälpas åt med det. Och det är som jag har pratat om även det tidigare här, att det måste ju normaliseras. Det måste normaliseras att man är en ansvarstagande människa som är, ser till att ens familj kan klara sig om det blir kraftigare störningar i samhället på något sätt, va?
För det är ju lätt att man hamnar i, om man pratar om beredskap så blir man lätt att man hamnar i facket domedagsprofet. Liksom. Att man målar upp olika skräckscenarier. Men det handlar ju inte om det. Alltså skit i skräckscenarierna då. Istället så tänk bara så här, som att det är som en försäkring. Att en försäkring har ju alla människor på sin bil till exempel. För att om man kör i trafiken och krockar så blir det så himla dyrt annars. Man har en cykelhjälm när man cyklar. För att om man blir påkörd och ramlar så dör man om man inte har cykelhjälm. Det är inte för att man är dålig på att cykla eller för att man är extra rädd. Eller så, utan det är för att man tänker att man är dum i huvudet om man inte har cykelhjälm. Och man får tänka på att det här med beredskap lite mer som en hjälm för sig och sin familj. Det är inte för att man är liksom har en surmulen och negativ inställning till livet, utan det är att man tänker att det är bäst utifall att.
Snarare tvärtom skulle jag säga. Det är alltså att man tar det på allvar. Och det kom ju fram med en ung kvinna där på i Västerås när vi var där. Det kom ju faktiskt en hel del folk där tyckte jag lyssna på. Så ja, det var så roligt.
Jag vill bara flika in då. För er som har missat det så var ju vi då förra helgen så var vi på ICA Maxi Hälla i Västerås. Och gjorde livepod och lanserade vår prepbox.
Ja. Yeah. Och det var just det att de bodde där i Västerås i lägenhet och tyckte det var så roligt att lyssna på våran podd. Och fast det var så mycket småbruk. Jag har ju tänkt att i och med att det varit säsong och vi har kört så mycket sånt så tappar vi lite lägenhetsfolk och sånt där. Va? Men ja. De tyckte det var... De höll ju på med sin balkongodling där och var intresserade.
Mm.
Men hon sa en sån viktig sak och det var det där att när de nu har börjat med sin... Ja, beredskapsåtgärder i sin lägenhet och sådär. Så är det ju det att det, ja, de har ju tänkt på frågorna förut va. Men när de har börjat ta tag i det och göra saker så har de ju blivit tryggare och mindre oroliga istället va.
Just det.
Att man gör någonting åt det va. Att man löser uppgiften istället för att faktiskt bara stänga av eller vara orolig då att det ska hända någonting och känna sig utlämnad, att man faktiskt förbereder sig. Och jag vill säga det där du sa, att strunta i den där allvarligaste katastroferna. Alltså, de finns ju också, de kan ju hända, så är det ju. Alltså, det kan ju bli hur illa som helst potentiellt, va? Men sannolikheten är ju, alltså då är ju hur många händelser och scenarion som helst som inbegriper att det blir kraftiga störningar.
Mm.
Alltså som ligger inom det här några dagar till en eller två veckor alltså. Och man skapar sig ju ett utrymme där om man förbereder sig på en till två veckor, helst två veckor. Jag säger en vecka för att det var staten har bett oss om då, men jag tycker det är lite underkant då. Om man, om man börjat att lära sig och bygger upp så kan man lika gärna ta två veckor på sikt. Man kan börja med en vecka så fyller man på med en vecka till sen. Va? Men då skapar man det här utrymmet att det liksom inte blir panik. Va? När det redan är fullt kaos. Att tiden får gå lite, man reder ut situationen och sen kan man börja organisera om saker och hitta lösningar och sånt där. Va?
Mm.
Men då finns det för de här första stötarna rejält i alla fall då. Va? Där kom sopbilen, om du undrar varför hundarna skäller kallar.
Ja, det undrar jag och alla på.
Det är stora hösttömningen av soptunnan nu.
Det här är intressant för er som lyssnar. Nu får ni en liten stund gissa hur många gånger per år Patrik har soptömning. Och där vill vi ha era svar. Och ni som har gissat på varannan vecka, ni har fel. Varje vecka, ni har fel. En gång i månaden, ni har fel. Patrik har sophämtning två gånger om året.
Stora vårhämtningen och stora hösthämtningen. Nu pågår det just nu. Jag sitter och tittar på stora hösthämtningen här.
Varför har du sophämtning bara två gånger per år?
Nej, men det här var så att här var ingen sophämtning. Och... Alltså det är ju länge sedan nu då, det blev väl lagstiftat här, det är väl decennier sedan, jag har ju bott här ett tag nu. Och när de då började med det, då var det ju också det där att man var ju tvungen att betala, och man var tvungen att ha sophämtning, och då var det minsta man kunde ha två, det finns kvar fortfarande då.
Vad gör du med alla sopor då?
Alltså, gräver
ner dem i skogen?
Nej, det gör vi inte. Vi eldar ju i... med ved här, så att mycket av det oglättade pappret då, alltså det här lite strävare pappret, det har man ju tänder med då.
Ja.
Och det andra lägger vi bara i papperskassar och lämnar. Vi åker ju till återvinningen helt enkelt.
Just det. Ja, men sophämtning två gånger per år är ändå goals.
Ja, vet du vad det är för sopor vi slänger då? Nej. Vi har egentligen inga sopor alltså, om man inte räknar det som åker i återvinningen då. Nej, alltså det är att vi, när vi kommer till grinden där och går ur, så slänger vi skräpet i bilen i sopen.
Och så en gång på hösten, en gång på våren, så kommer sopbilen och tömmer det. Ja, kul.
Ja.
Du Patrik, vi har fått en fråga till podden.
Ja.
Det kommer från en kille som heter Mattias. Och han är en sån som har lyssnat på podden och blivit sugen på att höja sin beredskap. Och jag tror att Mattias inte är ensam när han går i funderingarna att skaffa en sommarstuga. Alltså ett ställe på landet. Det är många som gör det i dessa tider. Priserna har skenat på fritidsfastigheter. Och då undrar Mattias, hur ska man tänka om man vill skaffa sig en preppingstuga? Alltså en sommarstuga som är som kan vara en del av ens beredskap. Är det en bug out location? Ja, det kanske är en bug out location han pratar om.
Evakueringsplats heter det, Kalle.
Ja, förlåt.
Ja.
Han skriver så här: jag och min sambo tänkte köpa en sommarstuga. Så slog du mig, varför ska vi inte köpa en preppingvänlig sommarstuga? Vad bör man titta efter? Ska den ligga nära en sötvattensjö? Eller vill man ha en bäck på tomten som man kan fixa ett elverk av? Jordkällare är ju före då, såklart. Sen kanske man bara är där var tredje helg. Vad är bra att odla då och så vidare? Hur ska man tänka när man skaffar sig en preppvänlig sommarstuga, Patrik?
Oj, ja. Alltså jag... Medan du läste det så satt jag ju bara och tänkte på våran regel hemskt vis. Det är ju bara att börja med den egentligen och så applicera den på den situationen då. Men om man inte tittar på själva platsen, var den ska ligga då, utan börjar med husen, så är det ju sådana här grejer som, vad finns det för vatten? Vad är det för brunnar? Ja, då hamnar vi ju på platsen ändå, men finns det andra vattendrag i närheten? Det är ju en avvägning där. Priset tenderar ju att öka om man är nära en sjö till exempel.
Mm.
Strandtomter eller en bit ifrån. Det räcker ju med att du ser sjön, så stiger priset ganska ordentligt.
Mm.
Det är ju ändå billigare i glesbygd om man är där. Då kan man ju ha råd med sjöutsikt och så då. Men alltså, frågan är ju då, ska man lägga pengarna på att köpa sjöutsikt eller ska man lägga den på att öka förråd, göra en bättre jordkällare eller vad? Man har ju alltid grejer som man kan lägga pengar på.
Det är ju, men bra. Mattias menar väl att fördelen med en sjö är att man kan hämta vatten där
för, ja, precis.
Och dricka?
Mm. Ja, men det kan du också göra i en grävd brunn så att...
Du får gräva din egen sjöutsikt på, Mattias.
Ja, gräva en damm.
Och gud, det har jag hållit på med. Ja.
Nej, men alltså en sjö eller större vattendrag, större bäck eller å eller någonting sånt där är ju fantastiskt när det gäller bevattning utav odlingar då, va?
Jag har ju varit på ställe i Vemdalen och ridit några gånger. De har en bäck med, och sen har ju den ligger högt eftersom det är i fjällen. Så då, ja, får de ju vatten därifrån i... Om man har lagt ner ett rör i den där bäcken så har de ju ett ständigt strilande vatten på tomten. Det är ju geni. Mm.
Ja, de har typ en, som en källa där med ett rör som kommer ut med vatten i en, ja, liten damm eller någonting sånt där då.
Ja, exakt.
Ja, det är ju fantastiskt när man kan ha så. Här där jag bor så är det ju faktiskt, det är ju rätt högt och så ligger gårdarna i sluttningen ner. Så att de flesta har en källa ovanför sig. Alltså en grävd brunn. Så att de har självtryck in i huset med några hektar tryck. Alltså inte som man normalt är van i hushållen då. Men att det kommer hyfsat med vatten i alla fall utav sig själv utan elektricitet då. Så det är också ett sätt.
Mm.
Men sen är det ju det här med... hur kan man värma huset? Alltså, skaffar man sig en sån där plats, då det här med gasol eller fotogen eller sånt, det är ju liksom, I vårat land så är det ju ved som gäller som den här riktigt uthålliga bra värmekällan och matlagningskällan också då för värme till matlagning. Det är ju ved. Så det ska man ju se till att man har då. Så det är ju ofta när man tittar på landsbygden så är det ju lite äldre hus och det, ja, jag vet inte, så länge det har varit bostadshus så är det ju murstock i dem, va? Så är det. Sen kan man ju se om de är okej också då i och för sig då. Sen är det ju så här att jordkällare är ju oerhört värdefullt om man tänker sig att man ska odla. Men egentligen inte bara det, utan de är ju bra också om man bygger lager. Du har ju ett mörkt och kallt utrymme och det är ju grunden för att lagra mycket då. Nu är ju jordkällare ofta fuktig också då, va? Så att torrvaror och sånt är ju inte lämpligt där då, men konserver och om du konserverar saker själv och så med tryckkokare som jag har pratat mycket om, då är ju en jordkällare väldigt bra.
Och för dina vattendunkar också, som vi tycker att du ska ha.
Precis, precis. Sen, när det gäller, alltså det är ju en del som har frågat om det här med, ja, vi kan ta färdigt då. Sen är ju det där med säkerhetsbiten.
Ja, kul.
Alltså, om man får välja så är ju ett vägslut väldigt bra. Alltså en väg som går in och slutar där du har ditt hus då, eller din boplats.
Varför då?
Ja, det är ju, du kan ju stänga till med bommar och sånt där nere om det skulle bli väldigt stökigt. Och du kan ha rörelsedetektorer och sånt där nere. Finns ju billiga sådana som du kan sätta upp som har en räckvidd på några hundra meter i alla fall. Så du har en viss förvarning om det kommer folk efter vägen och så.
Mm.
Nu pratar vi, jag förmodar att om man pratar evakueringsplatser och sånt där så är man inriktad på de här allra besvärligaste situationerna också. Alltså de troligaste är ju mindre besvärliga då, men om det blir riktigt, riktigt illa så är det ju skönt att kunna ha det arrangerat så då.
Ja, men det är väl ganska skönt i vilket fall som helst att ha någonstans att dra sig tillbaka på. Jag minns när det var terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm. Då innan man visste vad det var, när man bara visste att det var ju rykten om skjutningar överallt över hela stan och så här. Då var vi i vårt radhus i närförort. Då bara hoppade vi in i bilen och körde till landet. Då känner man sig ju tryggare liksom.
Ja, nu har ju du faktiskt en sån plats, höll jag på att säga. Ett vägslut med en vägbom.
Ja.
Du behöver bara sätta upp den där rörelsedetektorn där borta.
Ja, men exakt. Och kanske en bom som är stängd.
Ja, men du har ju det. Om det, alltså du får ju ha olika beredskapsnivå i Kalle, förstår du väl.
Självklart, ja. Jag vill bara inte gå in på dem här i podden så alla hör. Okej, men så lätt att liksom på något sätt försvara, ska man tänka så?
Nej, alltså jag tänker nog i första hand förvarning.
Ja.
Så är det ju. Så att du inte blir överraskad då. Sen, med prata försvar. Jag känner att det är ju fel forum att göra det här faktiskt. Då hamnar vi ju i... alltså då får vi ju prata... Du vet, då kommer vi in på strid och sånt. Det tycker inte jag vi ska prata om här på det sättet i alla fall. Det har vi pratat om kalla kriget och hur jägarförbanden jobbar och så vidare. Men jag känner inte att vi ska göra det när det gäller sådana här saker. Nej. Det har vi pratat om i ett avsnitt och det är ju... Ja, där vi pratade, du tog upp det och ville prata om det med vapen där. Så jag tänker det får räcka. Och där sa jag ju just det här att man ska verkligen, verkligen, verkligen tänka sig för.
Mm.
För att just det här med vapen eskalerar situation. Och är det någonting som erfarenhet och sånt visar så är det faktiskt det att fly är det bästa sättet, säkraste sättet att överleva generellt sett då, va? Alltså tänk dig att det är krig då till exempel och kommer det närmare dig. Ja, det är ju inget att fundera på. Sitt inte där och huka, utan förhoppningsvis har du förberett dig i god tid på att kunna dra dig bort från platsen då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och hur ska man veta när man ska dra?
Ja, det är ju bra. Det är också saker man kan fundera på. Det bygger ju på att du har information, helt enkelt. Hur ska du få information då? Och förhoppningsvis så kan du få rapporter via radio, alltså vanlig FM-radio, eller till och med tv-kanaler. Det brukar ju vara, tittar man i senare tid som har varit, så är det ju rätt bra med rapporteringar från oroliga områden då. Men det är inte säkert, och då kan det ju vara så att man kan ha ett vänner och ett nätverk som man kan nå också. Men då är man ju inne på väldigt avancerad nivå, för då får du ju troligtvis ha radiokommunikation då.
Just det. När Mattias letar efter en fastighet då, så man brukar ju säga så här att den viktigaste beredskapen man kan ha är god kontakt med sina grannar. Men samtidigt om man letar efter en evakueringsplats, så känns det ju skönt i alla fall spontant att den ligger väldigt isolerat.
Mm. Det där är ju lite personliga preferenser också. Det har jag ju sett i kommentarerna här också som kommer. Alltså nej, inte kommentarerna, utan meddelanden heter det på Instagram framförallt. Det är många som vill skriva meddelanden. Lite tråkigt, för det när man lägger tid på att svara. Så är det ju bra, för det gör ju jag än så länge. Det funkar ju fortfarande att ha dialog med lyssnarna och så där, tycker jag. Och det är mycket bättre att skriva kommentarer. För då när jag lägger tid på att svara, så kan ju massvis med andra läsa det där också, va?
Patrik, vi skulle ha haft en podcast eller någonting där vi kunde svara på de här frågorna.
Ja, jo, men det är ju många andra frågor med som inte kommer direkt så, mer personliga grejer och sånt. Eller ja, personliga, men de går i alla fall att ta så andra ser det.
Men personliga preferenser när det gäller isolerat eller inte?
Ja, alltså en del tror jag, men herregud, känner sig så trygga inne i stan där det är mycket folk. Alltså, tänk att vara inne i stan när det blir riktigt illa och folk får panik, va? När det riktigt tjorvar ihop sig. Det är väl verkligen inte bra. Massa människor som du inte har någon nära relation till.
När vi skulle köpa vårt radhus, vi flyttade från en lägenhet som låg i Odenplan, så skulle vi, då skulle vi flytta ut från stan för att vi typ härligare hundpromenader. Och då kollade vi på en lägenhet i ett jättehögt hus. Och det var en väldigt liten hiss i det huset. Och det var, alltså lägenheten var på typ 16:e våningen eller någonting. Alltså det var jättehögt. Och det var super, jag fick som klaustrofobi av att tänka så här, tänk om jag är i den här lägenheten och sen händer någonting, jag måste ta mig ut, och så finns bara den här lilla hissen.
Mm.
Så då var det inte ett alternativ för oss, för att jag tyckte liksom att det kändes för osäkert.
Ja, det bygger ju också på att räddningstjänst och sånt fungerar och att det inte händer för mycket grejer den där gången, om det blir bränder och så i en stad och man är i sådana hus. Där är ju, det bygger ju på att man ska kunna rädda folk med stegar och sånt där inom en viss tid då.
Mm.
Jag vet inte hur högt det var det där. Stegarna kanske inte räckte till det heller.
Nej, jag vet inte heller. Du, men samtidigt så, om man tittar efter en evakueringsplats. Så jag har några kompisar, de har en sommarstuga i Hälsingland. De har ju som en granne som så här, du vet, fyller på ved åt dem, kollar till deras hus, den har trakt och kan ploga. Det är ju ovärderligt att ha en granne som kan saker.
Ja, och så är det ju. Och det är ju, gäller ju, det har vi ju pratat om förut också. Just det här att bygger du upp bra relationer, organiserar dig med människorna som finns runt omkring dig. I bostadsrättsföreningen, dina grannar, beroende på var du bor, det är ju det absolut starkaste och bästa. Men det bygger ju också på att du inte har 27 grannar som tycker att du är ett miffo för att du förbereder dig, va?
Nej.
Nej. Men, och egentligen så kan jag säga så här att är det så, då ska du ju flytta. Då får de sitta kvar där själva helt enkelt om det inte går att prata med dem. Att man kan organisera i alla fall på någon rimlig 1-2 veckors nivå. Va?
Just det. Men tillbaka till Mattias då. Som han tänker att det är bra med jordkällor och det håller vi med om. Vad är det mer han ska titta efter? Låt säga att det är en fastighet där det redan finns ett hus. Vad ska han kolla på i huset?
Oj, nu pratar vi ju husbesiktning egentligen.
Ja, men du kan det också.
Ja, men vad är det för... Alltså, ska vi ta det här med... Det får ju gå igenom huset och titta efter fuktskador och sådana saker. Ja, hur ser taket ut? Hur under fönster och sådana saker på gamla hus är väldigt bra att titta. Alltså, det är ett typiskt sånt ställe där det kan rinna in vatten. Kan vara bra med sig en spetsig kniv och känna hur det känns. Sticka in eller en syl eller någonting sånt där. Va? Så man kan känna att det inte är för mjukt trät och så.
Mm.
Överhuvudtaget, jag kan berätta lite hur jag gjorde när jag byggde mitt hus.
Mm, gärna.
Ja, för det är också en del som har velat. Jag blev ju erbjuden att köpa en tomt här på ett väldigt fin plats då. Och fällde skogen en kilometer ner i en nordsluttning här. Så jag har ju byggt ut material på platsen. Jag byggde ingen vanlig grund. Jag byggde en grund som är en sån grund som man byggde mycket förr. Men jag har utökat den dessutom. Man gjorde ju stenkistor helt enkelt i grunden. Och jag gjorde ett helt stendike. Mm-hmm. Som jag la dränering i botten på. Så mitt hus står på en stor stenkista. Alltså, grunden är en enda stor dränering egentligen då.
Mm-hmm. Smart.
Mm. Så jag la upp den stenkistan till marknivå. Så göt jag fundament som står på de stenarna då.
Och var fick du stenarna ifrån?
Ja, det är ju där jag byggde huset då, så var det jordlingsröse.
Vad betyder det?
Alltså i Småland så byggde de mycket stengärdsgårdar och sånt. Här finns det också. I och med att det är högt så är det ju morän och då är ju alla storlekar blandade. Är du nedanför högsta vattenlinjen då är du ju nere i havet där havet har varit och då är materialet mer sorterat. Så det finns ju mycket sten här som kommer upp efterhand och då kastar de upp det i högar här mestadels då.
Ja, ja, ja.
Så är det.
Alltså när man bröt ny åkermark typ?
Nej, det är när du brukar den. Stenarna kommer upp efterhand i marken va?
Ja.
Så det är inte bara... Visst är det när du börjar odla så är det väl som mest. Men det fortsätter att komma upp efterhand då när du bearbetar jorden och sådär va?
Och då kommer det upp?
Ja, men utav kärlen lyfter upp stenar och sånt då.
Jaha. Vad spännande.
Ja. Så är det.
Ja.
Så har jag gjort grunden då. Så lutar den i botten mot ett hörne där det rinner ut en dränering också då. Jag var noga med att inte ha källare och sånt där. Har väl tänkt på det någon gång att det hade varit skönt att ha källare. Men samtidigt så var jag ju väldigt noga med att det skulle vara... Ja, men alltså i och med att jag tänkte ju beredskap redan på den tiden där. Början på 90-talet. Och jag skulle liksom kunna laga huset. Det skulle vara väldigt hållbart och välgjort. Lättrenoverat. Källare där du kan få fuktskador och sånt där var liksom, nej, det går bort. Då får man bygga ett uthus istället, va?
Skönt.
Ja, och sen byggde jag ett hus som var friskt. Alltså det här att bo i en perforerad plastpåse som de flesta gör nu för tiden. Det kände jag att det var... Nej,
det är ju för inte... eller?
Där ska inte mina barn behöva växa upp.
Nej.
För det var ju deras barndomshem jag byggde också då.
Just det.
Ja.
Alltså vad använder du istället då?
Nej, jag byggde ju en tung stomme i timmer då. 7 tum tjock timmer. Så timrade vi upp huset där. Vi bodde här ute då en sommar. Jag och en ungdomskamrat.
Mm.
Så timrade vi upp huset. Och hans lillebror och min lillebror var här också innan de ryckte in i lumpen. Det var en samling unga män. Väldigt unga män.
Mm.
Som bodde här då. Sen har jag gjort själva konstruktionen så. Jag skulle ju lägga det i söder, men det ligger inte nu när Google Maps finns sedan ett tag tillbaka. Så ser man att min kompass var nog lite trasig. Den ligger några grader snett nämligen. Det ser man i förhållande till de andra gårdarna här, att de ligger rakt sydlig. Min ligger lite vridet faktiskt. Men mot söder, att det öppnar sig huset mot söder med fönster och sånt. Och även mot väster och öster, men att det är slutet mot norr då. Där har du ju de kalla vindarna och det. Så där har jag en ryggsäck kallas det. Jag har ju en timmerstomme då som är själva huskroppen. Men så har jag en sån här snedtak på baksidan. Och det är ju inte bara för att få extra utrymme, utan det är också för att ha... dubbla väggar mot norr med väldigt lite fönster. Det är egentligen bara ett litet fönster på norrväggen, och det är för att ge lite ljus in i tvättstugan och ja, där vatten och sånt kommer in då.
Mm-hmm.
Så det sluter sig mot norr och öppnar sig framförallt mot söder, men även mot öster och väster, och där har du ju med solinstrålning och sådana saker då.
Mm.
Alltså sånt där har ju betydelse på årsbasis.
Just det.
Så kan säga, ja, vi kan ta det sen. Men där på norrsidan så har jag också byggt ett skafferi. Ett större skafferi. För då ligger det ju på den kalla sidan av huset. Där skuggan är som mest.
Mm.
Framförallt i de här övergångsperioderna då på våren och på hösten då. För det blir ju för varmt på sommaren om du inte har någon form av kylanläggning. Jag byggde faktiskt ett sånt här rör som går i backen.
Ja, har du gjort det? Kul.
Jajamensan, det gjorde jag. Men jag fick aldrig det att fungera.
Varför då?
Nej, det skulle ju vara... Alltså det är ju det här med varm och kall luft.
Mm.
Ska du få in kall luft där på sommaren så måste du ju ha ett undertryck i skafferiet. Dels måste det ju vara tätt i övrigt och det måste skapas. Och det går att göra utan elektricitet. Blåser det lite grann så kan du ju ha en sån där snurrventil som kan bättra på draget. Har du sett om det sitter som en grej på ventilationsskorstenar som snurrar?
Just det, som blinkar om man kollar över takåsarna i Stockholm.
Ja, där kan jag tänka. De är ju till. För när det blåser då snurrar de där och så skapar de... Det är som en fläkt som suger ur ett rör då, va? Och så går det att göra på ett skafferi också. Och då kan du suga luft genom det här röret som är nedgrävt i backen då. Jag gjorde för kort rör också. Så därför brydde jag mig aldrig om att göra färdigt det där.
Hur djupt måste man gräva tror du för att det ska funka?
Alltså jag skulle nog helst gå ner 1,20, kanske 1,30, 1,40 också om det är, när man ändå gör det. Och lägga lite grövre rör också så att det blir mindre motstånd om du ska ha det här det mekaniska draget då.
Mm.
Så kommer luften in mer. Sen är det ju så då att om man tänker sig att det är sommar... Så har du ju varm luft som sugs ner i det här röret.
Mm.
Och dras igenom röret. Och så kyls det ju där nere. Och då är det ju så när det gäller luftfuktighet att varm luft klarar ju av att hålla mer vattenånga. Så när du sänker temperaturen så klarar inte luften av att hålla det där, utan det blir ju kondens. Så då måste du ha, det röret ska ju luta bort ifrån skafferiet. Och i slutet på röret så ska du ha möjlighet för vattnet att rinna ut i någonting. Då en stenkista eller någonting sånt där.
Jaha. Och det är också därför det blir dagg på hösten. Sen sommaren.
Ja, det är det.
Hmm. För att då blir det kallt på nätterna. Då kyls luften ner snabbare. Och då blir det vatten kvar.
Ja. Om det inte har med att marken är kall när temperaturen börjar stiga också då.
Mm-hmm.
Men det kan ju vara att det blir utfällning också. Alltså att du har varmare på dagen och så blir det kallare som du säger. Och då fälls det ut alltså.
Mm.
Då hamnar det ju på backen. Det kan det ju vara också. Det kan vara kalla ytor eller att du sänker temperaturen då.
Skulle en idé kunna vara att gräva, ja, om man ska bygga en skafferi, det kanske är lite mycket detaljnivå det här för dig, men vi tycker att det är kul. Men om man ska ha ett skafferi, skulle det vara en idé att då gräva ur golvet och ha någon slags gallergolv eller så här, eller blir det för fuktigt då?
Ja, det skulle jag inte göra, utan isolerat golv.
Ja.
Utan vitsen här är ju att det är ju samma som jordkällaren, att det är svalare.
Ja, men det är det jag menar, att med jordkällan skulle man ju komma åt jordkällarkänslan om man gör ett stort jävla hål och sen har galler.
Nej, det är nog en anledning till att man har haft jordkällare där man vill ha jordkällare och torka för i där man vill ha torka för i. Så att det är bättre. Vill du skapa den här, jag har faktiskt haft precis den här dialogen med en kille som ville bygga det här då. Det var en av de här grejerna där jag gjorde en massa misstag då som jag har lärt mig på. Men jag har aldrig gjort det rätt sen efteråt heller. Det har inte känts tillräckligt angeläget. För det har funkat så bra skafferiet. Det är ju varmt på sommaren så det går ju liksom inte att ställa in mat. På vintern då om vi är jul och sånt där. När det blir mycket mat då är det ju perfekt det där. Då har du ju ett helt skafferi att ställa in mat, om man lagar mycket traditionell julmat och sådär och det ska räcka ett tag, så har du ju jättebra plats där.
Gud vad härligt, nu är man hungrig.
Ja, men nu vi har ju börjat dra igång odlingarna igen här och det blir ju väldigt mycket mat. Det går att öppna dörren inåt fortfarande i alla fall, men det är, nu börjar det bli knökat där inne. Och
ja, vad är planen då?
Nej, jag har kontaktat, en granne kontaktade mig och erbjöd sig att jag skulle få ställa in i hennes jordkällare. För det är ju mycket potatis då, framförallt, som tar stor plats nu då.
Mm-hmm. Men du ska ju gräva en jordkällare också, hur har det gått med det?
Nej, men det är nästa års projekt.
Förlåt.
Så är det.
Okej, så Mattias ska tänka, personliga preferenser, vill han bo med grannar eller själv? Gärna i slutet på en väg, gärna jordkällare, gärna någon typ av färskvattenkälla. Men det där är en avvägning man får göra, man kan lika gärna gräva en brunn som har...
Eller damm och sådana grejer va?
Precis, som har en bäck på, eller sjö på tomten. Mm. Är det något mer som Mattias ska tänka på?
Ja, vi är ju vid mitt hus där. Jag har ju pratat om skafferiet och konstruktioner där, skydda mot norr och öppna mot söder och så vidare då. Jag har också valt att ha ganska brant taklutning så att vattnet minskar risken för läckage. Vi tar 36 graders lutning och det var ju en estetisk avvägning. Du har ju varit där och hälsat på.
Mm.
Alltså det går ju till en viss gräns där man tycker att oj då, vilket spetsigt tak det är där. Det ser nästan lite konstigt ut va? Och jag tycker faktiskt att jag lyckades väldigt bra där. Mitt, om jag får säga det själv då, tak är inte för spetsigt samtidigt som det är ganska branta taklutningar då.
Du får fråga Britta hur det ser ut. Jag ser inte sånt där så att jag är fel person att fråga.
Ja. Nej, men det är en grej. Men sen har jag ju som sagt bara massiv trä i väggarna. Jag har ingen isolering.
Så du har ett timmerhus, men du har panel på båda sidor. Det är liksom inte blottade timmer.
Nej, det är där precis. Alltså jag känner ju att ha synlig timmer på insidan. Visst, det kan man ha i ett fritidshus eller så. Men det är ju också massa utrymme för andra invånare och sånt där också i det där. Va? Det är svårare att hålla rent och så. Mm. Så att jag har träpanel i hela huset. Så det är verkligen ett trähus. Det är trägolv, det är träväggar och det är massivt trä rätt igenom. Så det är träpanel på insidan och så är det bräfodrat med gran på utsidan. Då, va? Och isoleringen är ju mycket isolering i golv och mycket isolering i taket.
Och vad kör du för isolering då?
Då har jag, det hette ekofiber. Det finns något som heter varmfiber nu. Mitt hus kan man säga är isolerat med gula sidorna i telefonkatalogen. Och då måste man nästan ha en viss ålder nu mer för att veta vad det är för någonting. Ja. Men det var i de här tjocka telefonkatalogerna så var det företagsnumren och det. De var gula de bladen längst bak i telefonkatalogen. Så det, man ser det. Det är så pass stora pappersbitar i den här isoleringen då, så att man ser att det är de sidorna.
Mm. De alltså det är papper helt enkelt?
Ja, det är det. Som är behandlat med två salter. Och det ena är, i och med att det är papper, så är det, om det blir brand så fäller ett salt ut och vätskar sig så att det brinner väldigt dåligt då.
Mm.
Och sen är det ett salt som skyddar mot mögel också faktiskt då. Alltså en form av konservering kan man säga. Så det har jag gjort och så har jag varit väldigt noga med att vindtäta. Så jag har klätt stommen på utsidan med vindtätning då. Och sen har jag en rejäl luftspalt. Och så har jag vanlig brädfodring. Och rejäla luftspalten där, det är ju för att ge utrymme för brädfodringen att kunna torka ordentligt, va. Att det luftar sig bakom.
Just det. Hur stor luftspalt har du där?
Jag har faktiskt 2 tum. Oj. Normalt har man inte så mycket då. Alltså jag har ju fått getingar där. Det är tillräckligt stort för att få getingbo. Så det finns ju en anledning till att de har mindre luftspalt där då. Men jag tycker inte det har varit så stor nackdel. Så att jag tror att det har varit bra i alla fall. Men sen inomhus då så har jag ytbehandlat med bivaxlasyr. Och det är, just för då får du antistatisk yta på panelen då. Så att inte du får massa damm på väggar och sånt där.
Mm-hmm.
Som fäster.
Bivaxlasyr. Det var mäktigt.
Ja.
Hur gör man det?
Nej, den är faktiskt köpt utav Färgbygge. Köpte jag den då. Sen när det gällde fönster och sånt där och vindskivor och sånt, då blandade jag själv. Med linoljefärg och pigment och sånt där. Det var ju verkligen kan själv.
Ja.
Jag slutade köpa. Eller det blev ju dyrare dessutom. Pigment och sånt var ju så dyrt. Va, så att det var. Ja. Det var en egen bit. Men jag gjorde det i alla fall. Så blanda färg har man fått prova på också. I alla fall. Och sen fick jag faktiskt. Körde jag självdragsventilation i huset då. Så jag har satt vanliga ventiler i och med att jag skulle elda med ved och inte ville vara beroende av fläktar och maskinventilationer och sånt, utan jag ville ha ett hus som kunde vara stå där friskt och fungera så länge man sköter om det i princip för alltid, oavsett om det finns el eller inte, va? Utan det skulle vara en organism som kunde fungera med människor som levde i det då. Mm. Utan elektricitet. Alltså vanliga hus. Du vet att funkar inte ventilationen där. Så blir det ju värre än att stå bredvid en motorväg. Vet du, ganska fort in i ett modernt hus. Va? I den där perforerade plastpåsen.
Det låter superobehagligt ju.
Ja, men det är ju det. Alltså det är ju inte bara det att de inte har någon eldstad i sina hus. De är helt beroende egentligen för att kunna bo i huset över längre tid av att det finns el dessutom, va? Som suger ut och byter luften i rummen tillräckligt ofta. Och så alla de här moderna limmerna och spacklerna och ytgrejer och sånt där. Alla kemikalier de står och läcker så inte det blir till för höga koncentrationer och sådär. Nej, jag ville inte att mina barn skulle växa upp så där, så att jag körde trä. Så är det, naturmaterial och bra färgval och sånt där då.
Det gjorde du rätt i. Du, ja. När det gäller uppvärmning då, så har du din här stora finska massugnen.
Massugnen, ja, precis. Massugnen, det
är något helt annat.
Det är när man gör järn, det får vi ta ett annat avsnitt.
Mm. Ja, det längtar jag efter.
Ja. Nej, jag gjorde ju också en öppen planlösning på bottenvåningen just för att kunna ha en central värmekälla. Tittar man på hus, om det inte är golvvärme i dem då, så har vi ju elementen efter ytterväggarna under fönstren.
Mm.
Och det har ju med kallras och sånt där att göra också, att du möter, ja, det kyls ju vid fönstren och rinner ner efter golvet egentligen där, och har du elementen under då, så får du ju en värme som går uppåt där.
Som håller emot.
Som håller emot, ja, det är bra beskrivet. Men tittar du på lite äldre hus, så inte hade du kakelugnarna efter väggarna, utan de står ju inne i.
Mm.
Som en central. Och den strålar ju också de värmekällorna på ett annat sätt.
Just det.
Man pratar ju om strålningsvärme och konvektionsvärme. Konvektionsvärme, det är ju det här när du värmer luft som cirkulerar runt. Det stiger ju och går runt upp i taket, och så får du en rundgång på luften då. Men sen har du ju strålningsvärme också. Det är ju den här du känner när du ställer dig vid en eld, att det strålar värme på dig då.
Mm.
Och bara det, att ha det i sitt hem, att man kan få, när man är frusen och kommer hem och går och ställa sig och få strålningsvärme. Det har ju du också numera i din vasaugn där, va?
Ja,
ja, det är eld. Ja, det är det. Så där har jag mitt i huset då en murstock, och sen har jag 3,5 ton täljsten som är där. Och då är det ju en bakugn som tar 57 centimeters ved. Alltså över halvmeters ved kan man säga då, med god marginal. Och så bredvid så har jag en vedspis då, så jag har matlagningsmöjlighet där också då. Både ugns och både för bakning och matlagning en ugn då. Med oerhört hög verkningsgrad också, det går ju inte nästan åt någon ved. Och jag tror vi räknar ut när vi eldade den där i 25 år då, har vi gjort. Vi har ju skaffat en luftvärmepump nu då sen 7 år tillbaka då, men vi hann elda i ett kvartssekel med bara den värmekällan då. Ja, vi hade ju direkt el, så att om vi reste bort kunde ha en grundvärme i huset såklart.
Just det.
Men till vardag så använde vi inte dem. Jag tror inte de där elementen har varit på 15-20 år, huvuddelen av dem då.
Mm-hmm.
I hallen kan vi ha när vi har planter och sånt på våren som stödvärme lite grann då. Ett litet element där.
Men inte kallt på morgonen då?
Ja, det var ju det. Då var det ju det. Men det vänjer mig. Alltså kallt. Visst, var det riktigt kallt, så kunde det ju gå neråt 15 grader. Så min dotter, hon har ju golvvärme i sitt hus nu då. Det är lite typiskt. Så är det. Men samtidigt kan jag säga så här då. Om man tittar på uthållighet och så. Om man tar på vårvintern, alltså mars. Du vet, det kan vara -5, -10 grader, solsken och vindstilla. Det blir ofta många fina vårvinterdagar där. Du vet att det var ju i princip så att jag eldade och värmde upp den där stenkolossen där kanske var annan dag, fast det var flera minusgrader, va?
Jaha.
Och det var ju kombinationen av den här tröga masslagringen. Både i huskroppen då, som är stor och tung. Det är ju inte som ett stenhus, utan timmer är ju lite mitt emellan då, va?
Mm.
Det är ju ingen köldbrygga som man tänker med träreglar och sådär, utan det är ju snarare någonting som har värme och ger av den långsamt, va? Men i och med solen då, i och med att huset öppnar sig åt öster och väster och söder, så värmde ju solen upp huset så pass mycket också, så den här lilla kvarvarande värmen räckte riktigt bra. Men då kunde det säkert vara 14, 15, 16 grader den andra morgonen då, va?
Mm.
Så är det på morgonen. Men ja.
Men om man ska tänka då, för oss som inte är så avancerade och kanske ska ha 3,5 ton täljsten, så
nej,
är det...
Men du... kan ju ha kakelugnar eller någonting annat sånt där. Va? Det är just det här med masslagringen. Antingen får du ju lagra då i vatten, vattenmantlat. Och då har du ju den här fördelen liksom att du kan flytta på värmen i ledningar ut till element i bort. Långt bort i andra delar av huset och sådär. Jag hade ju velat egentligen bygga ett lågt hus som var längre och mer utbrett.
Mm.
Men i och med att jag ville ha den här värmekällan då, den här centralvärmekällan, masslagringen då, så var jag tvungen att trycka ihop huset, och så gjorde jag ju en och en halv plan, för då får jag ju övervåningen gratis varm liksom utav värmen som stiger uppåt.
Just det.
Och där har jag gjort så här att jag har i mellanbjälklaget då, som ligger, det är ju väldigt öppen planlösning, så jag har ju stockar i taket som går ifrån långsida till långsida, och det är ju 7 tum 11. Det är alltså, de är 27,5 centimeter höga och 17,5 centimeter tjocka, de här bilade stockarna som ligger där.
Stadiga.
Ja, det är de. Och det gillade byggnadsinspektören. Han kom upp. Det var en äldre man då i början på 90-talet i Sunne kommun där. Den här unge vettvillingen som skulle bygga eget hus då, vet du. Så han kom faktiskt upp och hälsa på. Jag tror han gjorde både av nyfikenhet men också av omtanke för att se att bara det inte blir för tokigt det här.
Men han
tyckte det var jättebra, och han berättade just om mina balkar. Sa han, det är superbra ur brandskyddssynpunkt, sa han. För de där kan inte brinna av i princip, sa han.
Mm-hmm.
De kolar nämligen va, så att kärnan inte brinner. Så det yttre kolet, de är så grova så det yttre kolet hindrar det från att tränga in då, va. Det är skillnad från en stålbark som blir extremt varm och knäcks på det viset, va.
Det där är precis pratat, vi håller på att byta tak här hemma. Då pratade vi, jag pratade med byggarna om det där med att trä kan faktiskt vara ett väldigt bra brandskydd.
Ja, så är det. Om du har grovt trä, timmer och stockar och sånt, är väldigt bra brandskydd.
Men också en grej som är med trä, att du kan veta ungefär långt det tar för, är det du som har sagt det här?
Nej.
Att man kan veta ungefär långt det tar för någonting att brinna av om det är gjort av trä. Men med stål, då kan du inte veta det. Då kan när som helst bara snappa.
Ja.
Ja, det var spännande.
Det blir ju mjukt stål när det blir för varmt. Va? Så ja. Är det ju. Det är ju så man gör när man smider. Nej, men då kan ju den här värmen ifrån, den är öppen planlösningen då, så då kan det sprida sig i bottenvåningen, och då har jag extra tjock isolering i det här mellanbjälklagret över den här 3,5 ton stenhögen då, va. Och så tunnas den ut mot väggarna då, så längst ut mot väggarna så är det lättare för värmen att stiga upp till övervåningen då.
Herregud vad smart och genomtänkt. Hur kunde du tänka ut det här när du var 25?
Ja.
Nej, men alltså allvarligt. När jag var 25, ja, då fick jag för sig barn, så då hade vi lite koll. Men ändå.
Det är ju så här att varför det blev ett sånt här hus, det var ju för att jag gick delar av en utbildning i slöjd uppe i Vindelns folkhögskola. De har en slöjdutbildning där. Men då skulle jag bli förälder sen. Så jag slutade efter knappt ett år. Den var egentligen 2 år. Men vi hann bygga ett timmerhus. Och faktum var att jag slutade precis mitt i timringskursen. Så jag var med och byggde ett litet en liten stuga på några kvadratmeter. Eller ja, alltså säg 30 kvadratmeter.
Mm.
Och jag var med upp ovanför fönstren, alltså jag hann med det här med gåtar och sånt där. Du vet, runt dörrar och fönster och så blir det ju inga knutar, utan då hugger du ju ut spår där och ställer en stående gåt. Men inte hela vägen upp så att det får möjlighet att sjunka då, va? Så jag kunde principen att bygga ett timmerhus, men jag har aldrig hållit i en motorsåg eller någonting. Va?
Men alltså, jag menar bara det här med isolering, det var tjockare isolering ovanför värmekäll.
Ja, du tyckte det var...
Ja, men jag bara tänker att det är så avancerat att tänka ut.
Nej, men alltså det var så. Jag studerade ju väldigt mycket och var på biblioteket och lånade böcker och så vidare och byggnadshistoria. Jag var intresserad av detta, gick ju upp i detta. Och så jag lärde mig ju alla sådana här saker. Så jag lärde mig liksom hur funkar ett hus. Alltså det här med som en organism helt enkelt. Hur funkar ett hus? Och så fick jag, och hur krafter fungerar i huset. Vad kommer tyngder och hur, det hade jag ju lätt för att tänka då, va? Så att jag kunde konstruera huset då så.
Herregud. Ja. Mattias, du som skrev frågan, bli inte knäckt av det här. Utan det går ju här på andra sätt också. Alltså du...
Alltså mitt hus är ju extremt enkelt byggt. Alltså basic. Det är ju gjort just så att enkla material, konstruktionsmässigt, oerhört enkelt allting. Så att det ska vara lätt att reparera. Så är det. Så att det, mitt är inte avancerat, mitt är enkelt egentligen. Ja. Va? Sen konstruerade jag en typ av fönster också. För jag gillade det här med enkelfönster. Du vet när du vaknar på våren på försommaren där fåglarna kvittrar. Det är som att bo i tält ute, va. Så mina, jag har lät ett snickeri göra fönster åt mig där jag har enkelfönster. Och så har jag ett innefönster med luftspalt på dryga decimetern emellan.
Mm.
För att innanfönsterna sitter på gångjärn då. Så att det går att öppna halva fönstret på vintern och vädra och sånt där då. Men sen slår jag bara ur sprintar så har jag enkelfönster på våren då.
Har du fönstermossa?
Nej, vi kör med bomull.
Mm. Alltså för er som inte vet, det är att man lägger längst ner emellan fönsterrutorna som tar hand om fukten.
Mm. Ja, det är faktiskt, det är ju så att ska du få ett sånt enkelfönster då med innanfönster att fungera så ska du ju ha lite luftväxling i ytterbågen. Och då måste innerfönstret vara tätt med lister. Det är ju därför du ser det här att de tejpar dem och så i skarvarna, va. Det gör inte vi, utan jag har ju sådana här på gångjärn och så blir det tätningslister innanför då.
Mm.
Och då är det så här att mossan eller bomullen längst ner, den är också så där, du vet, det blir ju som en skorsten i ett fönster. Det är ju ganska högt, va. Så luften vill ju upp.
Mm.
Och då suger den ju in i underkanten på ytter bågen där då. Och så stiger upp och går ut i överkanten. Och för att det där inte ska gå för fort. För då får du ju massvis med kondens inne i fönstret också, va.
Ja, ja, ja.
Så, eller ja, det kyl. Nej, det var fel sagt. Det är ju när det läcker från insidan du får kondens. Och det är därför det är viktigt att det är tätt. Men du får ju att det kyls väldigt fort.
Mm.
Du suger du in kallluft i nederkanten och det rusar ut så får du en skorstenseffekt, så suger du in massvis. Det blir ju som en kylare fönstret då, så därför så vill du störa det där i nederkanten där också med den här mossan eller bomullen då. Och sen måste man ju ha någonstans att ställa de här små trollen och tomtarna och det också.
Gud ja! Pyntet! Ja. Det får man inte glömma.
Nej, precis, precis.
Jag hoppas du är klokare, Mattias. Jag blir liksom lite... knäckt nästan.
Varför då?
Nej, men känns som att
jag bor... Det är det där du brukar säga, du var ute och festa istället.
Exakt. Jag var ute och festa då istället. Och nu bor jag i ett hus som verkar vara ett jävla fuskbygge. Oh, ja. Det är som det är.
Men du har ju jättefint ställe också, Kalle.
Ja,
blir inte ledsen nu.
Nej. Om man lyssnar på den här podden och tänker så här, jag skulle vilja höja min beredskap, eller jag skulle vilja höja en jag känners beredskap, så finns ju Prepbox, som är ett enkelt sätt att höja beredskapen när det gäller mat hemma. Det är 25 000 kilokalorier i en låda. Det finns kött, det finns vägg, det finns laktos och glutenfri. Vi bara spottar ut oss ur oss lådor. Så gå in på prepbox.se och kolla in den lådan. Och signa upp på nyhetsbrevet, för då kommer du få Patriks beredskapsskola i din inkorg. Och den vill du inte missa. Det där var lite reklam.
Ja.
Men du, Patrik, tack för idag.
Ja, tack själv, Kalle.
Vill du säga något mer om det där som du var så arg för i början? Att folk får fan skärpa sig nu?
Nej, men jag kände det att jag ville fylla på med när du började prata om prepboxen där då.
Mm.
Alltså den är, det är ju ett koncept vi tar fram för de där 1-2 veckorna nu. För vi, i och med att det är så, funkar så dåligt med beredskapshöjningen, så tänker vi, alltså vi tror, när vi gör det här, att det finns en väldans massa människor där ute som ändå tänker på det här. Men det blir liksom inte av. Man rusar iväg till dagis, jobbar hela dagen, kommer hem, görtrött, ja, jag borde och så vidare. Så tanken är ju det här att vi vill hjälpa till och göra det enkelt.
Ja.
Och dessutom så kommer vi att erbjuda skolan. Vi kommer att erbjuda nya lådor med kanske viktig utrustning och sådana saker också. Då. Vi får se hur långt vi går i det där. Va? För att, det är olika. Vill man ha den stora bredden så kanske det inte får bli för kostsamt heller. Det är ju en sån här grej där det handlar om utrustning och lager och så vidare. Så handlar ju om utgifter då, va. Då blir det för mycket för många kanske. Men det går att ta det bit för bit i alla fall.
Och är det en sån som har mat för en vecka hemma så... du har ju skaffat de här mjukkonserverna ändå för att ha i evakueringsväskorna. Och det är ju ett bra tips.
Ja. Det är så bra mat där också så att jag har det även när jag åker iväg. Jag var och staplade virke med min svärson och son här i... Har köpt på auktion då till de sista byggena innan jag känner att jag blir för gammal. Jag sa det till Ingmar, vi får göra det vi behöver göra nu inför så vi bara kan sitta här och odla grönsaker och plocka bär och så sen. Men vi får göra det där så att vi har det nu inför åldrandet eller vad man ska säga, pensionering och så vidare. Va? Så då köpte jag virke på en auktion här nu då. Så det låg inne i en laggård så vi fick ju bära ut det så det går att lasta på lastbil då. Och då tog jag med sån här mat till dem och mig. Och det är så himla tacksamt när man är så här. Ska göra någonting, utflykt eller någonting, den här maten med. För den är tillräckligt bra. Nu hade jag frystorkat här.
Mm.
Den har sina fördelar, men den är betydligt dyrare. Och den är faktiskt inte lika god då. Fördelen är ju att den håller extremt länge och är lätt då. Om man... Men då får du bära vatten istället vid sidan om då. Så är det. Ja, nej. De har sin plats definitivt då.
Tack för idag Patrik.
Tack själv.
Följ oss på Event om katastrofen på Instagram. Gå in på prepbox.se. Och höj beredskapen i landet Sverige. Det får vi hjälpas åt med. Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.